Kapitel 12. Den Ämmerlin-tronande. Juan Change gick otåligt av och an över golvet i sitt arbetsrum. Då och då stannade hon upp och kastade en blick på ett utsirat skrin i midnattsträ. Hon betraktade det med samma blå ögon som fått många högt uppsatt härskare att tappa målföret och hoppades att hon inte skulle behöva använda något av de omsorgsfullt formulerade dokument som låg i skrinet. Hon hade själv skrivit och förseglat dem i hemlighet, utformat dem för att täcka in ett dussin olika möjligheter. Hon hade satt en skyddsformel på skrinet så att innehållet skulle förbrännas till aska på ett ögonblick om någon annan än hon försökte öppna det. Förmodligen skulle också själva skrinet fatta eld. Och förhoppningsvis bränna den tjuvaktiga Strömsgatan så att hon aldrig glömmer det, vem det än är, muttrade hon. För hundrade gången sedan budet kom om att Varin var tillbaka rättade hon till stålan runt axlarna utan att tänka på vad hon gjorde. Den breda stålan räckte henne en bit nedanför midjan och var randig i de sju ajas respektive färger. Den ärmelintronande tillhörde alla aja och ingen, oavsett vilken hon hade tillhört innan hon fick sin nuvarande position. Rummet i sig var rikt smyckat. Det hade tillhört många generationer av kvinnor som burit denna ståla. Den höga, breda eldstaden var murad i marmor från Kandor och de rombiska golvplattorna var av polerad rödsten från Dimbergen. Väggpanelerna var gjorda i ett ljust ådrat träslag, hårt som järn och snidat med sällsamma djur och fåglar med vidunderliga fjäderdräkter. Panelerna hade kommit från länderna bortom Ejlöknen, hitförda av havsfolket innan Arthur Hökvinge ens var född. De höga välvda fönstren stod öppna för att släppa in dofterna från den nyvaknade grönskan. De ledde ut till en balkong med utsikt över den ärmelintronandes egen lilla trädgård, där hon dock sällan hade tid att promenera. All denna prakt stod i skarp kontrast mot de möbler som Juan Change hade fört med sig till rummet. På golvet stod ett ensamt bord med en robust stol. Båda var i enkelt utförande, om en polerade till hög glans med bivax och trogen användning. Lika enkel var den enda ytterligare stolen som stod vid väggen. Om hon ville att någon besökare skulle sitta var den lätt att dra fram. Framför bordet låg en liten tairensk matta vävd i ett enkelt mönster i blått, brunt och guld. Ovanför härden hängde en ensam teckning föreställande några små fiskebåtar i en vassbank. Lite varstans på golvet stod ett halvdussin läspulpeter med uppslagna böcker. Det var allt. Till och med lamporna kunde ha kommit från en enkel bondgård. Juan Change hade fötts i Cher till fattiga förhållanden. Hon hade arbetat på sin fars fiskebåt, likadan som de på teckningen, i det floddelta som kallades för drakens fingrar. Detta var innan hon ens drömde om att komma till Tervallon. Trots att det hade gått nästan 10 år sedan hon fått sitt nuvarande ämbete kände hon sig fortfarande inte hemmastad i allt för överdådiga omgivningar. Hennes sängkammare var ännu enklare inredd. 10 år med stålen, tänkte hon. Nästan 20 år sedan jag bestämde mig för att segla i dessa farliga farvatten. Och om jag gör ett felsteg nu kommer jag att önska att jag var tillbaka bland näten på fiskebåten. Ett ljud fick henne att hastigt vända sig om. En annan Eichedé hade kommit in i rummet. En kopparhyad kvinna med mörkt kortklippt hår. Juan Change hann nätt och jämnt samla sig och säga vad som förväntades med stadig röst. Ja, Lin. Krönikornas väktarina bugade, lika djupt som om det hade varit någon annan närvarande. Den långa Eichedén, lika lång som de flesta män, uppbar den högsta befattningen i Vita tornet, näst efter den ärmelintronande. Jean hade känt henne sedan de var noviser tillsammans och Lins sätt att envist hålla fast vid etiketten kunde ibland få Jean att vilja skrika högt. Varin är här, moder. Hon önskar få tala med er. Jag har sagt att ni är upptagen, men hon säger: jag är inte för upptagen för att tala med henne, sa Jean. För snabbt, det visste hon. Men det brydde hon sig inte om. Skicka in henne. Du behöver inte stanna, Lin. Jag talar med henne i en rum. Lins enda tecken på förvåning var en lätt ryckning i ögonbrynen. Det hände nästan aldrig att en ärmelintronande träffade någon utan att krönikornas väktarinna var närvarande, inte ens en drottning. Men den ärmelintronande var den ärmelintronande. Lin bugade och lämnade rummet, och strax hade Varin tagit hennes plats. Den gråhåriga Eichedén knäböjde inför Jean och kysste ormringen på hennes finger. Under ena armen hade hon en lädersäck. Tack för att ni ville träffa mig, moder, sa Varin när hon reste sig upp. Jag har brådskande nyheter från farm. Och annat också. Jag vet knappt var jag ska börja. Börja var du vill, sa Jean. Mina rum är skyddade för den händelse att någon skulle få för sig att erinra sig sina knep från barndomen och tjuvlyssna. Varin höjde förvånat ögonbrynen och den ärmelintronande tillade: mycket har förändrats sedan du gav dig av. Tala. Det viktigaste först. Rand Althor har tillkännagivit att han är draken återfött. Jean kände en hård knut lösa sig i sitt bröst. Jag hoppades att det var han, sa hon tyst. Alla rapporter som jag har fått har grundat sig på hörsägen. Ryktet har kommit med varje handelsskepp och varje köpmansvagn som har nått staden. Men riktigt säker har jag inte kunnat vara. Hon tog ett djupt andetag. Och likväl tror jag att jag skulle kunna säga precis vilken dag det hände. Visste du att de två falska drakarna inte längre härjar världen? Det har jag inte hört, moder. Det var en god nyhet. Ja, Mashrim Chain är omhändertagen av våra systrar i Sheldre. Och den stackars karn i Haddonmark, må ljuset förbarma sig över hans själ. Han blev tillfångatagen av terrinierna och avrättad på platsen. Det verkar inte ens som om någon vet vad han hette. Båda två blev besegrade på samma dag och enligt ryktet under samma omständigheter. De var mitt uppe i en strid och höll på att vinna. Men plötsligt visade sig ett starkt ljus på himlen och en syn uppenbarade sig, bara för ett ögonblick. Det finns dussintals olika versioner av vad den visade. Men i båda fallen var resultatet precis detsamma. Den falske drakens häst stegrade sig och kastade av sin ryttare. Han slog sig medvetslös mot marken. Anhängarna ropade att han var död och flydde fältet, och den falske draken blev gripen. En del av de rapporter jag fått nämner syner i himlen ovanför form. Jag sätter en guldmarker mot en skämd mört på att det var i just den stunden som Rand Althor visade vem han är. Den sanne draken har fötts igen, sa Varin, nästan för sig själv. Så nu har väven inte längre plats för falska drakar. Vi har släppt lös draken återfödd i världen. Må ljuset vara oss nådigt. Den ärmelintronande skakade irriterat på huvudet. Vi har gjort vad som måste göras. Och om ens den yngsta novisen fick nys om det är jag släckt före gryningen. Om jag inte har blivit sliten i stycken innan dess. Ja, och Moraine och Varin. Och förmodligen alla som misstänks vara vänner till någon av oss. Det var inte lätt att bära en så oerhörd sammansvärjning på sina axlar när bara tre kvinnor kände till den. När även en nära vän bara skulle anse att hon gjort sin plikt om hon förrådde dem. Ljus. Jag önskar åtminstone att jag kunnat vara säker på att de inte skulle göra rätt i det. Nå, i Moraines händer är han åtminstone säker. Hon kommer att vägleda honom och göra vad som måste göras. Vad mer har du att berätta, dotter? Istället för att svara placerade Varin lädersäcken på bordet. Ur den drog hon fram ett gyllene horn, snurrat varv på varv i en cirkel. Runt klockstyckets vida mynning fanns en text inlagd i silverbokstäver. Hon la hornet på bordet och betraktade den ärmelintronande med tyst förväntan. Chuan behövde inte läsa skriften för att veta vad det stod. Tiemi Aven, Moridin Isende Vedin. Graven kan inte tysta mitt rop. Valeris horn, flämtade hon. Har du tagit med dig hela vägen hit, hundratals mil, med jakten på hornet i full gång? Ljuskvinna, det skulle stanna hos Randall Thor. Jag vet, moder, sa Varin stillsamt. Men hornsökarna förväntar sig att finna det under något storslaget äventyr. Inte i en säck hos fyra kvinnor med en sjuk yngling. Och det skulle inte ha varit till någon glädje för Rand. Vad menar du? Han ska utkämpa Tarmon Gaydon. Hornet ska kalla fram döda hjältar ur graven för att kämpa i den sista striden. Har Moraine återigen gjort upp någon ny plan utan att samråda med mig? Det här är inte Moraines verkmoder. Vi spinner våra planer, men tidens hjul bestämmer hur väven ska formas. Det var inte Rand som satte hornet till sina läppar. Det var Mertrim Cawthon. Och nu ligger Mert här i tornet. Hans band till dolken från Shardar Logoth håller på att döda honom om han inte blir helad här. Chuan rös till. Shardar Logoth var en dödstad, så anfrätt av ondska att till och med trollocker fruktade att beträda dess mark, och med goda skäl. Av en tillfällighet hade en dolk från denna plats kommit i unge Merts ägo, och den hade smittat honom med samma ondska som århundraden tidigare hade blivit stadens undergång. Den smittan höll nu på att kräva hans liv. Av en slump. Eller är det väven? Han är också Tavaren när allt kommer omkring. Men Mert blåste i hornet då... Så länge Mert lever, fortsatte Varin, så är Valeris horn för alla andra som vilket annat horn som helst. Om han dör kan naturligtvis någon annan blåsa i det och skapa en ny länk till det. Hennes blick var stadig oberörd av vad hon tycktes antyda. Många kommer att dö innan vi är färdiga, dotter. Och vem skulle jag låta blåsa i det? Jag kan inte riskera att försöka återbörda det till Moraine nu. Någon av väktarna kanske. Kanske. Än har väven inte uppenbarat hans öde. Nej, moder. Och hornet? För stunden, sa den ärmelintronande slutligen, ska vi tänka ut ett gömställe som ingen annan än vi två känner till. Därefter ska jag överväga vad som bör göras. Varin nickade. Ja, moder. Men det är klart, om ni väntar några timmar kommer beslutet att fatta sig själv. Var det allt du hade att säga mig, sa Chuan kort. Om det är det, har jag de där tre rymlingarna att ta itu med. Det var detta med Sjonsen, moder. Vadå? Enligt alla de rapporter som jag har fått har de flytt tillbaka över havet, eller varifrån de nu kom. Det tycks vara så, moder. Men jag fruktar att vi kommer att få med dem att göra igen. Varin drog fram en liten anteckningsbok med skinnpärmar som hon haft instucken bakom skärpet. Hon började bläddra i den. De talade om sig själva som förelöparna, eller de som kommer före, och talade om återkomsten, om att återkräva landet som om det var deras. Jag har antecknat allting som jag har hört. Bara av dem som själva har sett dem eller haft att göra med dem, naturligtvis. Varin, du oroar dig för en lejonfisk ute i stormhavet när silvergäddorna biter sönder våra nät här och nu. Den bruna systern fortsatte att leta bland sidorna. En lämplig liknelse, moder, lejonfisken. Jag såg en gång en stor haj som hade blivit injagad bland reven av en lejonfisk. Den dog där. Hon knackade med fingret mot en av anteckningsbokens sidor. Ja, här är det. Det värsta av alltihop, moder. Sjonsen använder kraften i strid. De använder den som vapen. Chuan knöt händerna hårt där hon höll dem vid midjan. Även detta hade omnämnts i de rapporter som brevduvorna hade fört till henne. De flesta hade bara hörsägen att gå efter. men några av kvinnorna skrev att de själva hade sett det hända. Att använda kraften som vapen. Till och med som torrt bläck på papper hade dessa ord en hysterisk biton. Det har redan börjat ge oss bekymmer, Varin, och värre kommer det att bli ju mer ryktena sprider sig och växer. Men det finns ingenting som jag kan göra åt det. Enligt de uppgifter som jag har fått har dessa sjönsen givit sig av. Har du anledning att betvivla att det är så? Nej, moder, men... Nå, tills du får det måste vi ägna oss åt att försöka få silvergäddorna ur näten innan de börjar bita hål i båten också. Motvilligt slog Varin igen anteckningsboken och stack den innanför skärpet igen. Ja, moder. Vad ämnar ni göra med Ninive och de båda andra flickorna, om jag får fråga? Den ärmelintronande funderade. Innan jag är färdig med dem kommer de att önska att de kunnat gå och sälja sig själva som agn till fiskarna. Det var den enkla sanningen, men den kunde uppfattas på mer än ett sätt. Nå, sätt dig nu ned och berätta allt som de tre flickorna har sagt och gjort under den tid som ni varit tillsammans. Allting.